Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Mina damer och en och annan herre, vill jag tillägga. Det spelar ingen roll vad man har för kön. När man lyssnar på den här podden vill jag också undersöka faktiskt. Hjärtligt välkomna till Röda.
Du funderar inte på att vi skulle kvotera in lite fler män?
Ja, kanske egentligen. Om det kan bredda lyssningen. Om det finns män där ute som skulle vilja lyssna på oss men har väldigt svårt att göra det på grund av att vi har snippa. Så ja, kanske att vi skulle gå med på det. Å andra sidan så tror jag att kanske att just de män, alltså det känns, trädgårdskillar är inte i regel, upplever jag, så funtade. Jag tror att de kan nog lyssna på oss ändå. Vad tror du?
Ja, jag hoppas ju det. Men jag funderade först på, ska vi ge dem någon form av rabatt? Men så kom jag på, det är ju gratis att lyssna, så det går ju inte.
En snopprabatt?
Ja.
Ja. Ja, och sen kanske man inte, det där är ju inte så enkelt nu för tiden. Det finns en skala av genus kan man ju säga. Kön har vi väl det vi har, men liksom man kan identifiera sig på olika sätt. Och då, var träder sånt här rabatten in? Jag vet inte riktigt. Jag kanske skulle få någon, jag vet inte. Jag brukar bli anklagad för att ha ett litet manligt anslag utifrån traditionella normer.
Ja, det har vi hört flera gånger tycker jag. Ja,
du med. Jag tittade på den här bilden igen i boken för er som har den där jag står och pekar med hela handen. Jag tycker om den. Jag den stärker mig.
Du kanske ska förstora den.
Jag har faktiskt funderat på det. Jag vet inte hur jag ska hänga den.
Jag har rivit ut det bladet i mitt.
Ja, och eldat upp till och med.
Knöcklat ihop lite. Nej,
tror jag
skojar. Absolut inte.
Hur som helst, jag vill önska hjärtligt välkomna till avsnitt 119 av Röda Vita Rosen-podden. Och vi spelar in det här avsnittet. Det är fortfarande lite varmt ute den här långa, utdragna, milda hösten som inte riktigt har övergått i snö och storm, i alla fall i Stockholmsområdet än så länge.
Nu tycker man om hösten, eller hur?
Ja, det är härligt faktiskt.
En krispig morgon, sen när dimman lättar, solen börjar glimra igenom de här röda, gula löven som börjar komma nu. Åh, vad jag tycker det är fint.
Mm. Ja, men återigen, man dras alltid liksom in i tankar kring klimatförändringar och vad är här för att stanna och vad är bara väder och hur ska vi hantera det framöver. Vi kan ju utlova en intervju i avsnitt längre fram i alla fall med en botaniker som är duktig på vilka träd vi måste plantera i framtiden.
Oerhört intressant. Du skickade ju den artikeln till mig.
Mm, så det ser vi fram emot. I övrigt så... Ja, jag skulle så gärna vilja höra hur din vecka har varit. Hur har den varit, Victoria Skoglund?
Nej, men återigen, just nu är jag inne i en sån här jobbperiod så det händer inte.
Ja, men det är
inte.
Ju jättetråkigt att höra om att du bara är så stressad.
Ja, jag vet. Ja, men, nej, så stressad är jag inte. Nu är det mera, har sovit så gott sista tiden. Apropå, du säger ju också att du sover så gott. Men i natt var det inte bra. Nu kommer jag på, nu är det fullmåne igen, ser du. Och då har jag drömt så konstigt. Drömde jag.
Du vet att andras drömmar är det tråkigaste som finns
nu,
att lyssna på.
Lyssna nu. Jag drömde att jag vaknade och var så fruktansvärt kissnödig. Och då kom jag på vad jag hade drömt. Jag har drömt att jag kliver av bussen och är väldigt, väldigt kissnödig. Och hittar en nyplanterad gräsmatta. Och kan inte hålla mig. Och det här är offentlig miljö. Då har jag kjol på mig. Det här drömmer jag alltså. Träder av trosorna och traskar runt på den här gräsmattan och kissar samtidigt. För då tänker jag att de tror att jag inspekterar gräsmattan. Visst är det konstigt?
Det värsta är att om du inte hade sagt att det var en dröm så skulle jag tro att det hade hänt på riktigt.
Det skulle kunna
vara med det minsta lilla. Ja, jo, det var ju ändå en kreativ lösning.
Du är ett geni, hade du tänkt. Ja,
bättre än en bakbunke i bilen, för er som kommer ihåg den historien från tidigare hösten.
Ja, men jag har ju lite problem med blåsan. Blir jag kissnödig måste jag kissa direkt. Och det här måste ju ha skett då, nattetid. Var därför så drömmen övergick då i något slags crescendo utav urinerande.
Mm. Ja, och annars så förstår jag att du sitter där med dina inköpslistor och funderar på vad som ska locka människor att liksom experimentera i sina rabatter till våren. En nyhet har ju presenterats faktiskt.
Ja, det har ju varit en trädgårdsmässa för yrkesodlare i Jönköping, Elmia. Jag hade inte möjlighet att åka ner, men då kom i alla fall nyheten om att årets perenn 2024 är utsedd. Och den utses av svenska perennodlare, och syftet med det är ju att lyfta fram och sprida kunskap om speciellt värdefulla trädgårdsväxter. Och årets perenn är då alltid en mycket frisk perenn. Den är härdig och förhoppningsvis vacker och lättodlad. Och årets perenn 2024 heter fjäderaster Calimeris incisa madiva. Och då till min förskräckelse eller besvikelse. Kommer du ihåg att jag sa att jag hade satt tre olika astrar istället för en aster som hade spridit sig lite för invasivt i min. Ingen av dem tycker jag är särskilt fin. Och då kom jag på, varför satte jag inte den här?
Ja, det är obegripligt.
Det är ju helt obegripligt. Jag anser mig ändå kunna en hel del om växter.
Faktum är att man kan säga vad man vill om den här typen av årets perenn. Att det är ett försäljningstrick bara att sätta fokus på en viss planta så man kan få, liksom, få fjong på den. Men jag tycker i regel att de lever upp till sin reklam.
Det gör de ju verkligen. Så jag skulle säga att det är nog inte bara kommersiellt, utan det är ju en rekommendation att odla riktigt bra växter.
Dock så surfade jag runt lite för att titta på den här Madivan, och faktum är, när det gäller härdighet, så får den, det är olika klasser som är olika bokstäver, A, B, C, D tror jag det sträcker sig till. Den får ju A då, nu när den presenteras som årets perenn, men tittar man på lite andra ställen så är det både ett B och ett C. Då blev jag helt förvirrad och tänkte, hur härdig är den här växten egentligen?
Men det där har vi ju pratat lite grann om förut, att det har ju, man kan inte helt fastställa en zonangivelse så, utan det beror ju lite grann på läget, och i ett väldränerat läge högt upp i landet, då kan väldigt, väldigt många växter övervintra. Men är det en tung och lerhaltig jord som samlar på sig mycket vatten, då kan läget bli mycket sämre.
Vad är det för skillnad på zonangivelser och de här bokstäverna?
Perennerna har en annan angivelse än buskar och träd. Så att om man läser på om perenner, så finns det sällan zonangivelse angivna, utan då får man gå på bokstäverna. Så att det är skillnaden.
Hur kommer det sig att jag inte har kunnat detta? Och jag är 51 år gammal.
Ja, men det här kanske inte det första man läser på om man börjar bli trädgårdsintresserad. Så det tycker jag inte är så konstigt.
Okej.
Okay. Ja. Kan inte du berätta lite om... Kan inte du läsa, berätta för våra lyssnare vad fjäderastern har för egenskaper? Jag har skrivit det till dig där.
Jag har faktiskt också läst på. Jag har också såna här dubbelt... Mitt förhållande till astrar är ungefär som den till krysantemum och ringblommor. Ja. Att jag har haft ett litet liksom horn i sidan, men att jag börjar återerövra dem nu. Min kärlek till dessa blomster.
Kan jag ha påverkat dig kanske?
Nej, jag tror att det är cykliskt, som med alla trender. Att, ja, att det var väldigt inne när vi var små, sen blev det ute och nu är det inne igen.
Mm, så kan det vara.
Det jobbiga när man tänker på hur långa de här cyklerna då? 50 år! Vi är så jävla gamla! Det är ju hemskt!
Ja, det är hemskt.
Oh, herregud! Oh, jag tycker tiden går så fort nu. Vi ska åka till bokmässan du och jag, det kan vi ju prata mer om. Du ser inte så förskräckt ut.
Nej.
Det är bara 4 dygn tillsammans.
Det sipprade genast lite så här svettpärlor under mina... Jag köpte en extra stark roll-on, ska jag bara meddela. Och sen när jag köpt, vet du vad jag också köpt? Någon slags kräm som är lite så här... Du vet, man kan bli lite rödflammig när man blir nervös. Eller jag blir det. Jag ska pensla på med det innan.
Nej. Nej, jag tycker man ska låta flammorna flamma upp. Det tyder på engagemang och närvaro i stunden, inklusive det som är nervöst. Men det skulle komma till var att du och jag ska hänga alldeles för mycket
igen.
Och sen så ska jag också intervjua Camilla Läckberg som firar 20 år som författare. Det ska jag göra på söndag, det är en del av seminarieprogrammet. Och då skulle jag titta på lite gamla intervjuer som jag gjort med henne. Det har ju blivit en del med årens lopp. Och så hittade jag en som var... Jag tänkte, det var väl några månader sedan jag gjorde det där. Och så hittade jag ett manus. Så var det 1,5 år sedan.
Och så...
Jag höll på att dö. Hur snabbt går tiden?
Ja, ja, den går snabbt.
Ja.
Innan vi började spela in så fick jag ett sms utav Pia Salming. Då skickar hon ett klipp på mig och Börje när vi... spelar in någonting för TV4 och jag har jättetjockt hår och 2 flätor och ser ut som en, jag vet inte, någon från
Star Wars.
Ja, där har du det. Så märkligt att se sig själv på film så och vara så ung.
Men jag är så att jag trött in i den där perioden när jag har, alltså jag lever kvar i en annan självbild, men det är inte riktigt så längre. Och det är helt okej. Man måste bara vänja sig.
Och tänka att vi lever och får vara med.
Ja, ja. Självklart, det där har vi pratat om tidigare.
Ja.
Men ja, hur som helst, vi fick ju också genomlida varandra i det här stora hyllningsprogrammet som Niklas var utsatt för i söndags.
Ja, vi tittade på det. Jag gillade det.
Ja, det var de hade gjort ett jättefint program. Men det är ju väldigt konstigt det där med att se sig själv utifrån. Och min man var ju väldigt tacksam över det där och kul såklart. Och alla gamla kompisar och alla så snälla saker och sådär. Men det är också lite skämmigt kanske.
Varför tycker du det?
Nej, för inte jag tycker inte det. Men att när man själv är i centrum så att det kan kännas lite genant. Men sen kom jag också på det där att se sig själv utifrån. För vi satt där och tittade på det. Är det där vi...
Nej, för jag kändes det så?
Ja, och därför att jag tror också att det är djupt onaturligt att se sig själv utifrån. Det är ju en sentida teknisk utveckling som gör att vi har möjliggjort det här. Klart man kanske har suttit där som Narcissus och speglat sig i någon damm så här, och blivit förälskad i sin spegelbild. Det har väl alla levande varelser kanske gjort. Men Lena Andersson skriver i sin senaste bok, den här en studie i mänskligt beteende tror jag det heter. Och där finns det just en passus som handlar om ångest. En kvinna drabbas av ångest och förstår då så småningom att detta handlar om att hon har att det inträder varje gång hon har varit på hotell. Därför att på hotellen finns det så mycket speglar i rummen och överallt. Det har hon inte hemma. Därför att möta den här andra människan liksom, skapar en distans till det egna jaget. Det finns ett resonemang.
Men gud vad intressant, det där har jag reflekterat över själv. För jag har inte heller så mycket speglar och framförallt har jag ingen helkroppsspegel. Så varje gång jag kommer till ett hotell, då ryggar jag nästan tillbaks. Därför att jag har nämligen en spegel som är som ett inbyggt filter, så jag tycker alltid att jag är så snygg.
Jag tror att det ligger någonting i det, sen kanske vi är olika känsliga för det där, men att hela samtiden är ju en enda stor spegel i vad vi än vi gör.
Ja.
Och att vi har ju också väldigt mycket ångest nu för tiden jämfört med tidigare.
Men du måste ju ändå, Jenny, vara ganska van vid att se dig själv i olika...
Nej, alltså jag tittar aldrig på mig själv. Därför att jag vill inte bli självmedveten, för då vet jag att jag kommer börja krångla till mig själv. Jag kommer bli någon sån här seriefigur. Jag blir den där karaktären som är på tv. Jag vill vara mig själv. Sen blir det så att då inkluderas ju massa konstiga så här tics och grejer som jag aldrig upptäcker, som att plötsligt så förstod jag att jag hade börjat sitta och humma så här, nej, det var inte så bra. Då får någon annan säga det till mig, men då får någon annan säga det.
Men det tycker jag är ju bättre. Det har ju Ellen sagt till mig, att jag säger ju, vad är det jag säger så här, nu gör jag någonting innan jag ska svara på en fråga. Hon har ju fullt sjå att klippa bort varenda gång vi har spelat in. Det har jag inte ens märkt.
Och men svordomarna har lite försvunnit, Ellen, har de inte det? Ja, men med det sagt så tänker jag att om man känner att man drabbas lite av ångest, jag tror verkligen det tar bort lite.
Ska man flytta till ett hotell då, menar du?
Nej, det är det man inte ska göra. Nej. Man ska plocka ner spegeln. Man ska titta sig i spegeln så mycket. Bort med dem.
Men det gör inte, jag har inte tid.
Nej, men jag pratar inte om dig nu apropå egocentrism.
Jag bara säger, det är nyttigt att inte hålla på och spegla sig.
Ja, nu nyser. Alltså, så här, om ni undrar varför Ellen är, så har Ellen drabbats av hosta. Och har rethosta så kallad. Och har fått medicin utskriven av farbror doktorn eller fröken doktor eller vad det nu var. Men det är sån där med morfin i.
Men hon har inte tagit det ännu för hon kör bil.
Exakt, så att hon får vänta till kvällen. Men Ellen, vi lider med dig. Vi har ett ämne idag också. Vi ska strax komma in på det. Det handlar om dahlior. Så lyssna nu alla nybörjar, dahlia kvinnor eller kanske till och med de fullfjädrade. Ni som kan allt kanske kan höra någonting som vi säger fel och korrigera oss. Det är vi också glada över.
Men det tycker jag är bra, för det finns så många olika sätt att odla på. Det är det man lär sig så mycket på hela tiden när vi håller på med den här podden. Därför vi får input från alla håll och kanter. Men innan vi går vidare, Jenny, du har skrivit in, jag har inte läst manuset här riktigt ordentligt. Då har du skrivit in under dig här, har en gullig man.
Jag är så kär i honom nu.
Är du så kär i honom?
Han är så gullig.
Är han?
Han är så gullig. Och vi har det så bra. Idag morse tänkte jag, nu stoppar jag tiden lite.
Ja.
Därför att där är ångesten, jag har ju yttrat över att man är barnlös och sådär. Men det finns ju också en så här fantastisk frihet att få vara i sin parrelation. Det är ju helt ljuvligt också.
Åh, vad härligt.
Och i morse hade han, och det här är ju så smörigt så att jag kan ju inte egentligen berätta det. Men nu gjorde jag det, eller till och med upp en bild på Instagram därför att när jag... Det är att man hasar in i köket på morgonkvisten och den som bäddar behöver inte koka ägg och koka kaffe och tvärtom. Så det brukar bli så någon slags rörelse på morgonen.
En tyst överenskommelse.
Ja, och han skulle iväg tidigt så att då hade han kokat kaffe, ställt en termos och så hade han lagt ett ägg och jag kastade mig över ägget och började knacka loss det. För det har jag hört av The Glucose Goddess att man ska trycka ägget först innan man käkar gröten.
Aha, och allt okay.
Sen så ställer jag mig och ska liksom pilla av det där äggskalet och då står det med någon liten blek tuschpenna en hjärta J.
Ja, det var gulligt.
Det var väl gulligt?
Ja, det var riktigt gulligt.
Det var så smör så att jag kan ju nästan inte berätta om det, men jag blev glad. Och vet du vad jag gjorde då sen?
Nej.
För att jag fick så dålig samvete. Jag gick och köpte en present! Så nu har han fått en present.
Men vad fint, jag ska åka och köpa en present efter.
Ja, av ingen anledning alls så fick han en present.
Men nu är det så att vi har bröllopsdag på fredag, nu när vi är i Göteborg. Så jag har ju bokat bord på en restaurang, så vi ska ju gå på, han och jag har en dejt. Men jag måste ju köpa någonting också, en slags...
Försoningsgåva.
Ja, för att jag inte har varit riktigt närvarande.
Ja, det är bra.
Vad ska jag köpa? Vet du vad jag ska köpa som han tycker om?
Snabbmakaroner.
Det ska han få. Och trisslotter. Och kanske han ska få någon ny typ.
Ta någon med jordgubbsmak. Ja, nej, nu går vi vidare här. Jag kan också säga att jag vågade säga... Jag fick en
jag har varit alldeles varm nu när vi pratar om det här.
Av nervositet eller av upphetsning. Nu ska vi prata om dahlior. Ja. Och då är min första fråga till dig. Är du nöjd med årets dahliabestånd?
Nej. Därför att jag odlade alldeles för få sorter. Jag kom av mig.
Vilka sorter odlade du?
Jag odlade Café de Paris.
Som ett smör alltså?
Ja, den tyckte jag var ganska fin. Sen tog jag hem en sort som var omärkt.
Fan, jag blev sugen på Café de Paris-smör. Ja. Du tog hem en ny sort också, vilken var det?
Nej, ingen ny sort. Jag tog hem en omärkt. För så är det ibland att man får ta hem svinnet. Och, så jag har ingen aning om vad det var för sort. Och jag har frågat mina kollegor och ingen säger att de vet vad det är för en. Den är vit i alla fall. Lite bollformad. Ja, den var helt okej. Okay. Sen hade jag satt Bishop's Children. Kom bara upp 3 planter. Därför att jag tror att regnet tog dem. Och sen hade jag massor med sniglar. Nej, mitt odlingsår på snittblommor eller blommor överhuvudtaget tycker jag kanske inte blev så bra. Du vet ju mina luktärtor också. Nej, så jag skulle inte vilja säga att det blev så bra. Hur skulle du vilja sammanfatta ditt dahliaår?
Ja, jag har ju tjatat om det i varje avsnitt. Hur liksom dahliaprakten inte... Jag trodde att de hade dött alla knölar och så slängde de på liksom jordlådorna och sen så blommade allt. Alla blommade utom en som heter Bishop of Oxford, vilket jag tyckte var lite tråkigt, för att om du tittar lite närmare på den. Den är lite som Bishop's Children, men lite orange, liksom nästan vallmolik.
Jag gillar den när jag ser den.
Men den har jag inte sett röken av.
Okej, okay. Det vart ingenting.
Dahlia Dark Spirit är som små mörka purpurlila bollar.
De är väldigt trevliga att ha i bukett.
Absolut. Men sen också de här, alltså de var ju helt galna. En heter Myrtle's Folly.
Vad tyckte du om den då?
Helt fantastiskt, lite liksom... Om du tänker dig liksom om din hund, om håret skulle växa ut och bli lite liksom blött.
Jaha.
Så nästan lite
frissig,
så här tuffsig i färg, i någon slags solnedgångsfärg från rosa till orange gul. Enormt stora, alltså helt fantastiska. Och sen är lite liknande men med en mycket mörkare mitt. Penhill Watermelon.
Ja, den har odlat. Den är också väldigt stor.
Fantastisk. Men du tycker inte om den?
Nej. Jag har tröttnat lite grann på de där riktigt stora. Jag har mer gått mot de mindre.
Det är så, man börjar liksom vulgärt och sen så blir man lite mer finstämd.
Precis.
Ja,
och nu har
jag vulgär.
Så nu ska ju du odla mörka tulpaner, har ju du sagt. Mm. Det har ju varit min grej. Nej, nu har jag gått åt andra hållet, förstår du. Ja, men jag tror att det är bra att vi håller på varsitt håll. Det blir ett fint vågspel.
Fast du tycker att det är du som ligger i frontlinjen.
Ja, självklart.
Ja. Tack för de moderna tipsen.
Vad tyckte du
tipsen
om den klassiska Café au Lait då?
Ja, den är fin.
Ja. Ja.
Tycker men den är liksom lite tråkvulgär. Alltså antingen tar man ju i.
Ja. Jag, innan det här poddavsnittet så ringde jag till min kollega Susanne. Hon är ju en dahlia fantast utan dess like. Hon odlar ju hur många sorter som helst. Och då sa jag, vill du tipsa våra lyssnare om 3 olika sorter, och då skickade hon en lista på Caitlin's Joy, Daisy Duke och Evelyn. De 3 tycker hon att ni ska leta reda på till nästa år, för de har tydligen varit helt fantastiska.
Ja, vad roligt. Men du kan också fråga mig så här, hur fick du många växter? De blev de höga, friska, stora, trots att du inte har brytt dig om dem någonting? Svar ja!
Var det så?
Ja, helt makalöst faktiskt.
Kan det ha varit regnet som har hjälpt till lite att du inte har... För hade det varit torrt, då hade det inte blivit...
Det har varit väldigt mycket torka också.
Har det?
Ja.
Hur gjorde den bra där?
Det var 2 pallkragar med planteringsjord.
Har du stöttat upp dem?
Nej.
De har varit fina ändå.
Ja, några har ju liksom lagt sig ner mot slutet här nu.
Du kanske ska bli dahliaodlare.
Ja. Vi får se. Hur som helst, nu undrar jag då som alla andra hur jag ska liksom tajma det här att maxa prakten samtidigt som man inte vill att knölarna ska frysa i jorden när frosten kommer.
Ja, det är ju fortfarande väldigt milt, men det har ju, kan ha varit lite frostknäppar längre upp i landet. Och då skulle jag säga så här, det är verkligen ingen fara om det blir frost och att själva plantan, bladverket, fryser. Det går att gräva upp knölarna efter det och de klarar sig alldeles utmärkt. Nu kan man ju säga att plantorna börjar förbereda sig för vintervila och så stannar ju tillväxten av. Men det kan ju bli så. Fortsätter det att vara varmt, då kan ju vissa knoppar fortsätta att slå ut. Så jag skulle inte ta bort dem utan njuta ut av det här allra sista blomningen. Och sen låta det komma en frostknäpp och därefter gräva upp dem. Och jag tycker att det är allra bäst om man... Om man har dem i kruka kan man lyfta in hela krukan och övervintra den så kvar i jorden om man har de utrymmena. Men står de till exempel som du har då i en pallkrage, då tycker jag grepen är ett väldigt bra redskap när man ska ta upp dahlia knölar.
Jag har ingen grep.
Har du ingen grep? Du kan få en utan mig, jag har massor.
Ska jag få en av dig?
Den är begagnad.
Det var generöst.
Ja, men då förväntar jag mig att du köper dahlia rötten utan mig nästa år.
Jag måste ju behålla mitt publicistiska oberoende.
Ja, jag vet. Men hur som helst så använder man då en grep och så tar man upp dem ordentligt och försöker få med så mycket som möjligt utav rötterna. Och innan man gräver upp dem, då brukar jag klippa av skälkarna för det är mycket lättare att få upp dem då. Och så sparar man ungefär...
På vilken höjd?
10 cm brukar vara ganska lagom. Och sen så när man har tagit upp dem så kan det vara bra att märka dem om man då är intresserad av att komma ihåg, för annars gör man ju inte alltid det. Kom ihåg vad de heter till nästa år. Och sen så låter de ligga och torka. Det är alltid bättre tycker jag att ta upp dem en dag som det är lite soligt och lite torrt. Lättare att handskas med dem. Och så skakar man av jorden lite försiktigt. Och så får de låta ligga antingen i lådor eller på tidningspapper i några dagar så att de torkar upp ordentligt.
Hur mycket kan de gå sönder utan att det blir orimligt att spara dem?
De kan gå sönder ganska mycket skulle jag säga. För det har oftast blivit ganska rejäla rötter under en sommar. Och jag vet att en del brukar skära i tur om när de tar upp dem för att på så sätt dela dem. Men jag skulle nog säga att ibland tycker jag att det är lättare att se de här ögonen som kommer på våren och att skära ett hus så att varje knöl då har ett öga som kommer att ge ett skott. För det ser man inte alltid på hösten. Så jag skulle säga att det är bättre att dela på våren när det är dags att ta fram dem. För då brukar man ju börja se att det spirar i dem. Det är ju deras naturliga cykel. Och sen ska ju då de här knölarna eller rötterna förvaras frostfritt. Det är viktigt. Men helst inte helt kruttort, för då kan de ju skrumpna ihop. Och det här är ganska vanligt problem, för det är många som brukar skicka bilder till mig på våren med alla möjliga ihoptorkade rötter och fråga om det är en oliv i. Och det är jättesvårt att svara på. För att,
om det är en oliv?
Om det är något liv. Inte oliv. Om det är något liv i rötterna. Och sen så tycker jag att det kan vara bra att lägga dem i oliv. Du bara tänker på mat hela tiden. Du förvandlar alla ord till mat.
Ja, ja.
Ja. Och sen kan man lägga dem här i en låda med halm, sand eller torr jord kan också gå bra. Och sen så är det bra om man tittar till knölarna lite under vintern och ser man att det är väldigt, väldigt torrt. Då brukar jag ha en sprayflaska som jag har blandat med lite mikrober och så sprayar jag lite lätt på dem så att de håller sig jämnt, så här lätt fuktade.
Ja, det är en balansgång med den där fukten, får ju inte bli för fuktigt heller. Det Nej. Där känner jag kommer bli läskigt. Det där kommer bli mitt dahlia kvinnehjärta kommer krossas där framåt när allt har möglat.
Ja.
Mars när jag ska plocka fram dem.
Ja, men det där är ju lite fingertoppskänsla. Det där är ju sånt som man läser. Och sen har det ju lite med temperaturen att göra också. Det idealiska tempen för att övervintra dahlior skulle jag säga mellan 6 och 10 grader. Det kan ju ibland vara lite svårt att hitta.
Jag har en ganska fuktig matkälla där vi har en frostvakt.
Ja, varför inte? Men sen är det ju då fukten som kan ställa till det. Så att här kan det vara bra kanske att du har lite halm. För det tar ju upp lite av fukten utav rötten om det är väldigt fuktigt där inne, hög luftfuktighet. Du får nästan prova det fram skulle jag säga.
Mm.
Men det är ju absolut värt att övervintra sina knölar eller rötter, för det blir ju fantastiska planter året därpå.
Ja, den hade sparat en kruka från förra året. Så fin. Den har blommat hela sommaren.
Ja, så att det är ju på det sättet är det bra.
Jo, just när man då när det är knölar som man redan har haft ett tag då, behöver man gödsla på någonting liksom?
Du tänker
mot
på
slutet eller så?
Nej, sluta gödsla nu för Guds skull. Ingen gödsel alls och egentligen inte. Ja, fortsätter de att blomma och det är så här varmt, då kan de ju behöva vatten, men ingen gödsel. Så det här med kisseriet och det skippar vi ju helt nu. Så att det är bara vatten egentligen som behövs för att knopparna ska slå ut.
Och sen vi får väl ha ett extra avsnitt när vi ska plocka fram de här knölarna framåt vårkanten. Men jag tänker om den här krukan till exempel som då kommer komma fram på andra året, eller tredje året blir ju.
Ja.
I våras så bytte jag bara jord och satte ner den i lite fräsch jord.
Ja, antingen så kan liksom du
vattnat med lite kissvatten, men that's it.
Kanske att roten är lite för stor då för den här krukan tredje året, så att det är möjligt att du skulle behöva gräva upp då den här roten och sen dela den i två och sen sätta den andra i en ny kruka. Mm. Så skulle jag nog göra. För jag gissar att det är ett ganska stort rotsystem i den här krukan, så att det kan bli nästan på gränsen jobbigt att vattna och gödsla nästkommande år. Men i mars, april ungefär brukar vara ganska lagom att börja ta fram och förkultivera sina dahlior. Men gör man det för tidigt och inte har tillräckligt med ljus, då får man ju de här väldigt, väldigt långa skälkarna som kan bli lite väl gängliga. Så att starta inte upp allt för tidigt om man inte riktigt har det ljusutrymmet.
Very well. Jaha, vad ska vi säga mer?
Jo, men någonting som jag tycker är bra. Jag odlar mina dahlior då i ganska stora plastkrukor. Och när jag tar upp dem, då har inte rötterna nått ända ner till botten. Då brukar det ligga ganska mycket så här jord kvar, gammal jord. Jag tömmer inte ur det, utan då brukar jag fylla på med bokashi. Och så lägger jag på jord och löv. Så att det här blir lite som en naturlig jordfabrik. Så på våren, då har jag ny jord i de här krukorna. Det kan vara ett ganska bra tips. När man till exempel har odlat sommarblommor överlag, så kan det ju finnas gammal jord i botten som inte har fyllts med rötter. Det brukar jag använda som jordfabrik.
Mycket bra.
Tänk att det har gått en säsong.
Jag tänkte precis på det. Ja.
Är inte konstigt?
Jo.
Samtidigt så vet vad jag tänker på ibland.
Det var djupt oroväckande.
När jag tänker på dig och mig och vår relation. Att vad mycket vi har delat under de här två, nästan tre åren. En pappa som har gått bort. Kerstin gick bort. Vi har gråtit jättemycket emellanåt tillsammans. Och gud vad vi har skrattat också.
Ja. Det låter som att du är på väg att göra slut.
Nej, absolut inte. Nej, jag vill bara sammanfatta de här åren. På ett sätt så är det ju...
Och nej, lite ömhet kanske också.
Ja, lite ömhet. Jag vill ge dig cred för att du har blivit en så nära och fin vän, Janu.
Tack snälla. Och inget av detta skulle ha skett utan att vi hade någon som lyssnade på
oss. Och jag fick ett sånt skrattanfall när du skickade en skärmdump på det här, att man kunde läsa sig till vad på perrongen man kan stå när man ska åka tåg.
Ja, det var på tågbiljetten som då skulle ta oss ifrån Lund till Göteborg, som nu har blivit inställd det tåget. Så att vi kommer få åka på lite bilutflykt istället tillsammans. Och min dotter i passagerarsätet också. Vi kommer ju vara på bokmässan och jag tänkte att nu kommer jag rabbla lite tider, för att om det är någon som har tänkt sig gå dit så kan ni ju liksom lyssna, men då skulle jag kunna. Det är ju roligt om ni kommer fram.
Ja, kom fram.
Och säger hej. Och vi kommer hänga mest på Polaris, som är vårt förlags monterscen. Där är vi på lördag den 30 september 11.30, 12.30. Klockan 13.30 är vi på hantverksscenen. Där har vi inte någon moderator, Victoria, där ska vi tala själva. Hur känns det?
Du talar och du... jag står glatt bredvid.
Sen har vi klockan 15 är vi på grön scen. 10.30 på söndagen så är vi på hantverksscenen igen. Och 13.45 på Polaris monterscen. Så då hoppas vi att vi får träffa någon av er. Det vore roligt.
Ja, det vore fantastiskt roligt. Jag ler fortfarande när jag tänker på att vi var på trädgårdsmässan och fick träffa alla våra lyssnare. Det är fantastiskt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du, ska vi ta lite lyssnarfrågor?
Ja. Dagens första fråga på ämnet, alltså dahlior, kommer ifrån Ninna i Mölndal som antar att hon bor i zon 2. Hon har en fråga som hon upplever att hon aldrig någonsin lyckats få ett svar på, nämligen hur djup jord dahlian behöver.
Ja, och varför hon inte har fått svar på det, för att det, så kan det faktiskt skilja sig åt ganska mycket beroende på vad för slags dahlia man odlar. För de här högresta sorterna som kan bli uppåt 1,70 höga, de kräver ofta ett djupare jord än de här lågvuxna som man ofta odlar på balkong. Men om jag ska då försöka säga något exakt svar, då skulle jag säga att en knöl vill ha ungefär 40-50 cm djup jord. Och är det så att krukan är mindre än en 30 diameter, då kan det vara så att hon kommer att behöva vattna mycket mera. Så att egentligen hänger, man kan odla i väldigt små krukor, men då måste man ju också vattna och gödsla mycket mer. Ju större kruka, desto frodigare dahlia och mindre ombesörjning utav vatten och gödsel.
Så du säger egentligen så här 30-50 liter?
Ja, det skulle jag kunna
säga. Alltså 50 liter kan man väl ha två knölar i kanske?
Ja, det beror på hur stor kruka, för det kan ju vara så att krukan är djupare än bred och då är det ju svårt att tränga ner två rötter. Det här är ju en svår fråga, därför att det går att odla i små krukor, men de mår bättre av att ha ett rejält jorddjup. Men det går inte att säga exakt hur långa rötterna blir, det beror ju helt på sort.
Mm. Ja. Anneli i Värnamo har också hört av sig. För rätt länge sedan berättade Victoria i Nyhetsmorgon att man kan plantera tidlösa under plommonträdet för att få frukt. Andra året fick jag så mycket plommon så vi storknade och ingen förstoppning. I år fick vi inga plommon alls. Förtog sig trädet eller ska jag plantera nya? Fungerar detta på andra fruktträd också? Det blev en rik skörd efter när hon hade planterat tidlösa, men ja.
Ja, men då är det så här. Ja, du behöver inte plantera fler tidlösa, därför att den sprider sig villigt och kommer att utsöndra det här ämnet kolchin för varje år som går. Däremot så är det ju så att vissa år är ju mera fruktår. Det kan ju ha varit så när plommonträdet blommade, så var det väldigt kallt och då var det inga bin i farten, och då kan det ha berott på det. Så man kan inte alltid räkna med att ett fruktträd ger jättemycket frukt varje år. Det är, så är man brukar ju säga, ibland är det ett äppelår. Så att jag skulle nog säga att du kommer att få plommon på det här trädet, men det kommer att skilja sig åt år från år. Därför att man sätter tidlösa under ett plommonträd, det kan ju vara om ett plommonträd aldrig någonsin har gett frukt. Då stimulerar det här ämnet till fruktsättning året därpå. Man trycker liksom på lite extra med kraft. Men man behöver inte sätta nya lökar för det varje år för att stimulera till fruktsättning. Och det fungerar inte vad jag har hört på några andra träd. Så det går inte på äppelträd och körsbär. Utan det är just på plommon som det har den här effekten.
Jag har planterat ett äppelträd.
Jag vet. För jag fick nämligen äran att hjälpa dig att välja sort.
Ja, det blev en aroma. Lite tråkigt kanske, men ändå en kulturarvsäppelträd.
Och gott
och ganska härdigt och blir inte så sjukt. Det verkar ju passa mig bra.
Och det var en elitplanta, vilket betyder att den är härdig och frisk. Bra val, Jenny.
Jag tror det. Och lilla magnolian då, har fått flytta lite längre ner i trädgården. Jag hoppas att den kanske klarar sig. Den kanske helt dör. Du sa ju att det är lite känsligt att flytta den där.
Mm, det kan vara det. Det beror ju lite grann på hur den etablerar sig nu. Har du skyddat den lite mot rådjur? Och...
Ja, det går ju inte att göra så mycket.
Du har ju så mycket djur.
Ja, nej, jag har sprayat ner den med trikogarden.
Ja, okej.
Okay. Gjorde med äppelträdet också, fast det fick ju gnagskydd också.
Ja, jag håller tummarna för att det här klarar sig nu.
Annars så får jag sätta något annat fint där. Jag känner att jag skulle ha någon cornell.
Ja, oh, cornell
är fint. Eller Eddie's White Wonder.
Oh.
Efter att ha fördjupat mig historien bakom det trädet så kände jag att jag måste ha en Eddie's White
Wonder. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ett fantastiskt buskträd skulle man nästan kunna säga att det är.
Överlevde översvämningen av Eddies handelsträdgård.
Ja, precis.
Ja, vi har fått en fråga också som handlar om vin. Jag har en stor fin vindruvsplanta i mitt växthus. Den ger oss en massa fina blå druvor varje år. Min fråga är varför bladen alltid blir missfärgade. Skicka med en bild. Och det är en bild med. Dessvärre verkar namnet ha fallit bort. Så vi tackar för frågan i alla fall.
Ja, det är Anneli Värnamo.
Ja, det är Anneli Värnamo.
Och när jag tittar på den här bilden, en ganska liten bild, men jag tycker mig kunna se att det där är vinbladsmögel. Och det är en svamp som sprider sig via luften och gynnas ofta av väldigt hög luftfuktighet. Nu ser inte jag riktigt om den här vinrankan växer i ett växthus, men gör det, då skulle jag försöka sänka luftfuktigheten lite genom att lufta ordentligt. Och eventuellt tillföra värme vid behov. Kanske ha en fläkt där inne. Men det finns inget medel att använda sig av för att få bort det här vinbladsmöglet. Utan det är att odla så luftigt som möjligt så plantorna torkar ut efter regn. Och man ska inte vattna på bladen. Och står det då i växthuset så lufta. Försök att få in luft i växthuset. Och sen på hösten så när det tappar sina blad så... Plocka bort alla blad så att de inte ligger kvar där på jorden och lägg dem i soppåsen och inte på komposten.
Vad bra. Det är så mycket som jag vill göra i trädgården. Jag kämpade på enormt bra i helgen måste jag säga.
Ja, vad skönt.
Klapp på axeln. Min man åkte hem och tittade på derby mellan AIK och Djurgården.
Det var det fler som gjorde, dock inte jag.
Men så bland annat har trädpionen också fått en ny plats då, ner i jorden istället för att stå i kruka. Jag är lite orolig då över, för jag har planterat en massa andra perenner också, att de inte ska hinna etablera sig innan det blir för kallt.
Det tror jag att de kommer in när det är så milt.
Tro.
Ja, men snälla, jag är väl inte, jag är ingen väderguru. Vet du vad du kan göra? Du har ju så mycket löv. Räfsa löv över allihop.
Ja, det gjorde jag förra året. Sen så vände jag ryggen till så blåste löven bort.
Ja,
väldigt icke-konstruktivt.
Men du behöver inte använda din den där flismaskinen, så lägg lite grenar då på löven.
Ja, det kan jag. Jag vill ha en ny maskin.
Vad är det för maskin?
En vedklyv.
En vedklyv, ja.
Ja, förstår jag.
Det hyrde vi ett år.
Har du hyrt det?
Ja, jag och Johan. Ja, det var tillfredsställande.
Grejen är att jag tänker att man kanske bara har, man behöver egentligen inte någon vedklyv. För att man behöver den en gång när man har fällt massa träd.
Men hyr, det gjorde vi.
Ja.
Så radar man upp.
Men jag, för det har jag redan tänkt, men sen tänkte jag så här, hur fan ska jag få in den i bakluckan på bilen? Det kommer ju inte gå.
Nej, men låna Johans släp.
Ska jag köra med släp? Nej.
Johan kommer köra det där
släpet. Nej, men Johan kan, jag kan inte begära att Johan ska köra ut en vedklyv till Dalarna.
Han är så positiv när det gäller vedklyvar. Han kommer göra det där, men nej. Vet du, vi kan ju fråga, för jag tror att vi också, för vi har också lite som behöver tas om hand. Vi kan hyra ihop.
Ja.
Så har vi en dag där vi klyver.
Min man vägrar nämligen att befatta sig med vedklyven, för han har en kompis som blev av med ett finger som en pianist.
Ja, det är inte bra.
Han höll på med vedklyv, så han får panik när jag säger ordet vedklyv.
Ja.
Så jag tänker så här, jag har viss förståelse för det, så jag tänker... Jag låter bli. Det här, nu ska jag berätta om en av de mest fasansfulla ögonblicken i början av min och Niklas relation. Jag hade en liten blå golf som var ganska ny. Och är ute och kör någonstans i dina trakter. Jag hade väl varit på Ikea. Jag var nyskild och skulle köpa stearinljus till mitt nya hem eller någonting liknande. Jag får punktering. Och snälla Niklas då, som är väl lite kär, så här, rycker ut och ska hjälpa mig med den här däckbytet som jag måste göra. Jag hade aldrig bytt däck på den här bilen innan. Och då så kör vi, du vet, en sån här extra vad heter det? Don.
Lyft. Domkraft.
Domkraft, där satt det.
Ja.
Ja, jag hade då ett sånt här extra eller domkraft i bakluckan som hon skulle veva upp. Och så fick vi på plats, det var lite krångligt. Och så precis när han liksom bara vänder sig om för att så liksom säcka domkraften ihop och bara hela bilen åker ner i asfalten. Inga händer och fingrar emellan. Men alltså de här tänk om känslorna. Jag tror att där och då hade vår relation kunnat ta slut. Inte för att jag inte hade velat vara ihop med någon artist som inte hade, som saknade ett finger, men därför att den
det var
skulden,
din bil.
Ångesten, skammen överhuvud förorsakat detta indirekt hade jag inte kunnat leva med.
Ja, det där var en skräckupplevelse.
Ja, det var en skräck.
Jag har också en skräckupplevelse med min pappa en gång som höll på att ramla ner i våran slänt med sin bil. Men det kan vi också ta en annan gång.
Nej.
Ska vi ta den nu?
Ja.
Jo, pappa skulle komma hem till oss och äta en kväll. Och så kommer han farande med sin bil. Och våran väg sluttar väldigt skarpt neråt innan man kör in på våran infart. Och så hör jag att han kommer. Och helt plötsligt slirar och sladdar och hela bilen far ner mot slänten. Och i sista sekunden, det här är som en film, ligger bilen och svajar på kanten ner mot växthuset. Och jag skriker och ser pappas blick. Sen ligger han kommer ju inte ur bilen för den ligger ju på sniskan.
Den är på väg att tippa
den
över.
Den är på väg att tippa
och
över.
Växthuset var alldeles nybyggt.
Typ.
Fast jag tänker mest på din pappa. Jag vill bara få scenen klar framför mig då. Ja.
Och jag skriker ju så grannarna hör ju. Så alla kommer springande. Hasse och Naivan och alla. Och där, det här är som en Bondfilm. Då får jag kliva in i bilen. För vi behöver ju dra upp bilen med en annan bil. Och då har ju han parkeringen i. Och för att få ur den så måste man ju trycka på bromsen. För att liksom hacka ur. Så pappa får glida ut ur bilen mot slänten. Och jag får hoppa in då som är lite lättare än honom på andra sidan.
Men var alltså det någon som höll emot?
Ja, då höll de ju emot. Men pappa kunde ju inte kliva ut förrän vi hade säkrat upp allting. Så att det här var ju många minuter som var extremt kritiska. Jag var helt slut efter. Och Johan är så arg på pappa. För pappa har jättestora breda sandaler. Så han har ju tryckt på gasen istället för bromsen. Det är därför han har farit iväg. Och han är så upprörd för att pappa har kört med de här sandalerna. Och pappa är som en liten pojke. Förlåt. Det var inte bra skor. Fruktansvärt. Ja.
Tänk alla de där gångerna. Där sliding doors hade kunnat gå på ett annat sätt. Men det gjorde inte det. Jag funderar alltid över om det finns någon avräkning där uppe i himlen. Att någon checkar av nu.
Ja.
Nu är det... Jag vill bara säga att nu är det bara två gånger kvar, sen kommer det gå till helvete.
Jag brukar också tänka så. Och ibland tänker jag så också, när saker och ting är bra. Just nu har jag så här harmoni med barnen och allting är egentligen harmoniskt. Jag har ingenting att oroa mig för. Då tänker jag så här, när kommer det? När ska det smälla till?
Vilket är ju en rimlig tanke egentligen.
Varför då?
Därför att det händer grejer i livet. Därför att det är alltid, det dyker upp något litet motstånd här och var. Och det får man ju bara, det är bara en del av det. Det är lättare att acceptera, det är lättare att acceptera att det kommer än att man ska hålla på och oroa sig för det.
Men det är
skönt. Att man klarar det. Att man har liksom, det här är, gud vad jag säger att vi har pratat om allting innan. Vi har pratat, vår visdom sträcker sig till en viss gräns. Måste vi börja älta om hela tiden. Det är fan helt patetiskt.
Men verkligen, ska vi säga hej och tack?
Vi är lite begränsade, men vi uppskattar att ni står ut med det. Upprepning också, så att du liksom lära sig
Nej,
saker.
Nu måste vi avsluta det här och förbereda oss för helgens bravader.
Det gör vi, och tack snälla. Käraste rosor för den här veckan, så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.